Du lyssnar till en podd för Centrum för forskning om ekonomiska relationer, SER. I den här podden möter du centrumledaren Peter Öhman. Välkommen.
Tackar.
Och du möter tre företag från revisionsbranschen till lika medlemmar i SER-nätverket. Vi har till exempel med oss Liselott Bergman, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef för Deloitte. Välkommen.
Tack så mycket.
Här har vi också Kristin Larsson Schedin, auktoriserad revisor och kontorschef för PwC i Sundsvall. Välkommen Kristin.
Tack så mycket.
Och vi har Niklas Antonsson, auktoriserad revisor för KPMG i Sundsvall. Välkommen Niklas.
Tusen tack.
Jag heter Ronny Wixell, till vardags är jag presskommunikatör för Mittuniversitetet och programleder den här podden. Till vår hjälp har vi tekniker Per Mattsson, Mittuniversitetets avdelning för media- och kommunikationsvetenskap. Det är kompetensförsörjning och digitala utmaningar för den här branschen som står i fokus. Och om vi kastar igång då med en fråga och vänder oss till Kristin och dina övriga kollegor i branschen här. Ni ska få samma fråga, tänkte jag. Den digitala utvecklingen som vi ser just nu, vilken är den största påverkan den har hos er för tillfället? Vad säger du, Kristin?
Ja, det är ju en hel del förändrade arbetssätt. Tekniken går ju väldigt fort och vi kan inte jobba idag som vi gjorde igår. Och det här ställer ju en hel del krav och prövningar på organisationen, medarbetarna, men också på våra kunder. Men det är också en möjliggörare som jag ser det med den digitala utvecklingen, just med tanke på att man kan automatisera en hel del av arbetsuppgifterna. Enkla arbetsuppgifter kan automatiseras, vilket gör att vi kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.
Niklas, vad tänker du? Vilken är den största påverkan hos er?
Ja, det är en bred fråga och Kristin var inne på en del här, men vad jag vet idag så utvecklas det ju nya revisionsverktyg med oerhört smarta urval, och det gör ju att den personliga kritiska förmågan på så sätt tror jag kan rubbas. Att man blir kanske lite för styrd. Det tror jag.
Liselott, vad säger du? Vilken är den största påverkan hos er?
Jag tror konsekvensen av det mina två kollegor har beskrivit gör ju att vi idag behöver söka nya personligheter och yrkesroller när vi rekryterar. Och även när vi förhåller oss till våra kunder och möter människor i vardagen. Och det tror jag är den största utmaningen. Att gå ifrån mera kanske papper och skrivbordsarbete och analys till att också kunna förmedla den mycket mer och möta människor på ett annat sätt kanske än vad vi har gjort tidigare.
Peter Öhman, centrumledare på SER. Vad är dina reflektioner när du hör vad branschföreträdarna säger?
En reflektion är ju att det kommer att påverka medarbetarna på lite olika sätt. Och kanske inte alltid enskilda medarbetare, utan också hur man sammanställer eller sammansätter team. Och allt det där kommer ju också få konsekvenser för utbildningen. Så det reflekterar jag också över. Och att vi kanske måste försöka anpassa vår utbildning så att den är mer up to date och mot morgondagens krav, både vad gäller redovisare och revisorer.
Hur långt ifrån up to date är den idag då, om jag får vara fräck nog och ställa en sån fråga, Peter?
Vill du ha det i procent?
Nej, men jag vill ha en liten reflektion från dig. Reflektion. Det var du som lyfte aspekten sådär.
Jo, men det finns nog en hel del att göra där. Jag har ju själv tycker att vi borde ha mera IT-inslag i utbildningen, för att det kommer att påverka inte bara de här branscherna utan också andra branscher som finns i vårt nätverk. Jag kan också tänka mig att det blir lite andra kompetenser som behövs, till exempel i kundbemöten och sådana saker, även för de som jobbar inom både redovisning, revision och bankverksamhet. Så att vi har nog en del att jobba på, och det fina tycker jag i vårt nätverk är att vi försöker utveckla de utbildningarna tillsammans med branschföreträdarna. Så att en sak vi borde göra ganska snart efter det här mötet är väl att ta ett möte med branschföreträdarna inom de här branscherna och se hur vi kan anpassa vår utbildning då för att bättre möta framtidens krav.
Ja. När du Peter använde ordet kundbemötande så nickade Liselott instämmande tvärs över bordet. Vad tänker du när Peter säger sådär?
Jag tänker om man tittar på mitt eget skrå som är redovisning, där vi kanske om man tittar 10 år tillbaka i tiden, tog emot ett bokföringsmaterial, processade bokföringsmaterialet, överlämnade en rapport och förhoppningsvis också pratade med våra kunder kring vad rapporten sa. Så idag är det mycket mer en live-dokumentation vi gör tillsammans. Vi bygger resan ut med dagens lopp på något sätt. Att vi följer kunden i såväl kundfakturering som leverantörsfakturaflöden eller kassakvitton och traktamenten och resor och så vidare. Det där gör ju att vi i vardagen möter varandra på ett helt annat sätt, men också kräver ju en helt annan kompetens hos oss för att kunna förmedla vad kunden lämpligen gör själv och vart vi behöver sätta in våra kontrollorgan för att vi ska se till att det blir en säker redovisning. Och det där blir ju en utmaning naturligtvis med yngre och juniora medarbetare att lära dem snabbt någonting som är rätt seniort. Idag i alla fall är vi ju rätt seniora när vi gör de delarna.
När ni rekryterar idag, hur viktiga är de här aspekterna hos blivande medarbetare? Vad tänker du kring det, Niklas?
Jag skulle inte säga att det är prio från dag ett, utan det är någonting som man växer in i också. Och jag brukar ofta tala om att det gäller att man blommar ut någon gång. Oavsett om man är tidig eller late bloomer, så det är inte alltid så att det är den som är bäst dag ett som faktiskt har de där egenskaperna som krävs på slutet, så att säga.
Vad tänker Kristin kring det du hör från dina kollegor?
Nej, men det ligger mycket i det Niklas säger, tycker jag. Det är ju, när vi rekryterar så tittar vi ju på många saker, men vi tittar ju mycket på den sociala förmågan och möjligheten att möta människor, för det gör vi ju en hel del. Och den biten är, ja, den blir viktigare och viktigare. Sen så tittar vi ju naturligtvis också på övriga delar, men den är inte oviktig, det är den inte.
Peter, vad tänker du när du hör det här?
Ja, jag tänkte på en annan sak egentligen, det, utifrån den första rundan vi hade här. Det Niklas sa med det här med kritiskt förhållningssätt. För som jag sagt så tror jag både IT och kundbemötande är viktigt. Men man får inte heller glömma bort redovisningskunskaper. Och nu har ju revisorsinspektionen som är tillsynsmyndighet då, för revisorerna, gått ut med att man kan bli revisor då, utan att ha samma utbildning som man hade tidigare med företagsekonomisk inriktning och redovisningsinriktning. Och här tror jag precis som Niklas att om systemen automatiseras väldigt mycket så är det lätt att man inte riktigt vet vad man gör om man förlitar sig på systemen helt och hållet. Så den här grundläggande förståelsen och det kritiska förhållningssättet, det tycker jag också vi borde bli bättre på utbildningsmässigt. Och jag tror det blir viktigare också när det blir mer och mer automatiserat. Så det är väl ytterligare en reflektion jag har då, utifrån framtidens medarbetare.
Vad är det först och främst som behöver vässas där då, om vi tittar just utbildningsmässigt, tänker du?
Nej, men det är väl förståelsen för redovisningsfunktion och hur dubbelbokföring fungerar, hur redovisning fungerar. För om allting blir automatiserat så är det lätt att man tar det för givet att det blir rätt i systemet. Så här tycker jag att det kommer att ställas mer krav på oss. Får jag höra om de andra tycker likadant som jag, men jag är ganska övertygad om det. Jag har pratat med ganska många kollegor inom akademin också, som också ser den här möjliga faran som Niklas tog upp.
Vad tänker du, Niklas, när Peter säger det här?
Ja, men idag överlag så översvämmas man ju av information hela tiden, och då tror jag det är väldigt viktigt att man lär sig att sålla. Och sen, ja, det behöver inte röra det här då, men just nu pratar vi om det. Så att lära sig hantera information och försöka ha ett personligt filter. Vad är rimligt, vad är inte rimligt? Kan jag dra slutsatser av det här verkligen? Att man resonerar med sig själv. Det tänker jag ofta att jag själv måste göra. Att, ja, nu ska jag sätta mig och resonera med mig själv. Så får man ju alltid väldigt bra svar då. Men jag tror det är jätteviktigt dock för skola och utbildningen, att jag skulle nästan säga att det är det viktigaste, att studenter lär sig att tänka kritiskt. Sen vad det rör är, det är man duktig på det, då kan man nog bli duktig på det mesta.
Liselott?
Jag är lite inne på det Peter säger där, men också naturligtvis skarva på Niklas. Det förr när man var klar med sina studier så fick man en chans att utöva yrket och växa i yrket. Idag blir det lite grann med det vi går till mötes att man kommer att behöva bli senior fast att man är junior. Och det där blir ju en jätteutmaning redan på universitetsnivån. Hur får vi människor som aldrig kommer att göra praktisk bokföring att förstå praktisk bokföring för att kunna rådge andra när det inte har gått rätt? Eller hur ser man att det inte har gått rätt när man aldrig har fått prova att göra rätt? Utan det är en automatisering som har gjort det i grunden. Och den blir ju samma oavsett om vi pratar redovisning eller revision. Att inte i samma utsträckning ha fått vara med händerna i myllan och fått träna. Där kommer vi att behöva jobba jättenära universitetet, tänker jag, för att få de här människorna som kommer ut i yrkeslivet de närmsta 10 åren att ha en mycket bredare förståelse redan från början. Och kanske också en helt annan verksamhetsförståelse och branschförståelse. Och då inte våran bransch, utan de kunder vi möter.
Delar du den här bilden, Kristin, som Liselott målar upp?
Ja, nej men absolut, men jag håller med, och den jag tänkte på det Niklas sa, just att analytisk förmåga och IT-kunskap som Peter var inne på, det tror jag är viktigt, så att en bredare kompetensbas framåt tror jag är någonting som vi söker, och vi har väl pratat lite grann om att i branschen också att det ska vara lättare att kanske gå ut och in ur branschen, och om jag säger så, att många gånger idag om man har jobbat några år och så försvinner man iväg ut som ekonomichef på ett företag, så kanske man blir kvar där, men att det ska vara lättare att komma tillbaka, och det hänger lite grann samman med de här bitarna kring kompetenskrav och annat.
Vad krävs från branschen då för att det ska bli möjligt i högre utsträckning att just kunna komma tillbaka?
Ja, men det beror på lite grann hur regelverket ser ut och det som revisorsinspektionen håller på att göra en översyn över hela det här regelverket.
Men det skulle vara önskvärt, som du ser, att det blir enklare?
Ja.
Peter?
Nej, jag tänkte på det Kristin så här, att det du tänker på egentligen är att om man kan komma ut och jobba som typ ekonomichef, så är det en slags utbildning också som man kan ha nytta av i yrket framgent.
Precis.
Kristin, ett annat spår som du pratar om, vet jag, det är vikten av nära samverkan mellan näringsliv och utbildning. Det här är viktigt. Varför är det viktigt, menar du?
Nej, men jag tycker det är viktigt därför att det höjer attraktiviteten till utbildningen så som det har varit, i alla fall på Mittuniversitetet, där studenterna får möjlighet att ha en nära kontakt med näringslivet och få känna på hur det är att jobba ute i de olika företagen, till exempel genom praktik och annat. Och att företagen får möjlighet att lära känna studenterna. Så att det är liksom en inriktning på ekonomutbildningen som gör en lite nischad gentemot andra orter. Och som jag ser det så vinner alla parter på det, både studenterna, näringslivet och mitt universitetet också. Då. Lite win-win.
Hur fungerar det här idag, tycker du?
Jag tycker det fungerar utmärkt, och det vi framförallt har samarbete i form av då, det är ju praktikplatser, det kan vara gästföreläsningar, studenterna kommer på besök hos oss och vi kommer ut och gästföreläser, och det här gör ju att det blir ett nära samarbete mellan universitet, näringsliv och studenter som jag tror att alla vinner på.
Det fungerar utmärkt idag, säger Kristin. Peter, vad är din bild? Vad tänker du?
Nej, men jag tycker vi har kommit ganska långt, och det är en av arbetsgrupperna i C-nätverket som jobbar mot det vi kallar potentiella medarbetare. Och just med de här frågorna som Kristin säger. Vi kan väl också nämna att vi har ju såna här roadtours och mingeldagar för att locka gymnasister att börja läsa här också. Så att det här samarbetet tycker jag utvecklas väldigt väl. Det stora problemet för oss då, det är väl att alla får jobb innan de har gått ut. Det kanske tyder på att vi borde utbilda fler egentligen.
Finns det någon sån väg framåt?
Ja, det är ju inte vi som bestämmer, utan det är en fördelning inom Mittuniversitetet. Men vi kan väl bara tala om att det skulle gå att utbilda fler ekonomer, och de skulle också kunna få jobb i regionen.
Okay. Niklas, ett intressant citat som jag snappat upp från från dig som jag skulle vilja att du utvecklar. Vi måste tvätta bort bilden av att revisorer kör bil genom att titta i backspegeln. Ja, vad menar du med det?
Det är väl lite av en... jag har faktiskt fått höra det, så det är inte jag som har hittat på det. Så. Men det är väl lite av en nidbild att revisorn, det är någon som kommer in... Ja, någon gång efter att året är slut och sen ska vi komma in och säga vad som är rätt och fel ungefär. Och det kan, i sig är ju inte särskilt värdeskapande om man ser det så. Utan vi är ju gärna med när det händer. Och det tror jag att man får ut det budskapet att det faktiskt är så att vi sitter inte på vår kammare och väntar hela året på att komma ut och ja, göra några utlåtanden, utan vi vill gärna vara aktiva.
Är det här en bild som gäller nu, eller var det här en bild som gällde tidigare? Har det skett någon förändring? Vad tror du?
Först måste man säga att jag tror det där är väldigt personligt och vilken relation man har till sin revisor. Vissa ringer ju om allt och vill bolla mycket saker och vissa ser det som ett engångsbesök eller man ska säga. Så att jag tror att det där kommer försvinna mer och mer. Men ja, det är inte upp till mig att bedöma.
Liselott, känner du igen den här beskrivningen eller omdömet eller vad man ska säga om revisorsyrket?
Jag kan väl säga att det var ju kanske en del av bilden till varför jag inte initialt valde att jobba på byrå. För att jag hade nog den uppfattningen för 20 år sedan när jag var klar på universitetet att det var mycket att granska något som redan hade hänt. Idag när jag sitter mitt i verksamheten så ser jag ju absolut att vare sig revisorer eller rådgivare på redovisning jobbar ju på det sättet, eller vill åtminstone jobba på det sättet. Inte som sin primära arbetsuppgift. Sen finns det naturligtvis en viss reflektionsyta på material när bokföring och årsredovisning är levererad. Men i grunden vill vi ju alla vara proaktiva rådgivare som jobbar framåt. Men jag tror absolut att det förr var mer av den bilden och att vi kanske var sämre från branschen att lyfta fram vad mycket vi kan påverka i vardagen hos våra företag genom att faktiskt vara hjälpsamma framåt.
Du menar också att man måste utbilda rådgivare nu med god självkännedom, har du sagt.
Ja.
Och så ler du lite grann nu. Det ser inte ni som lyssnar, men nu ler du. Vad tänker du? Vad menar du med det?
Nej, men jag tänker att ett möte med människor handlar ju om två. Den som man möter och den man är. Och ju mer man kanske lär känna sig själv, sina styrkor och även sina potentialer, ju lättare är det ju att driva bra dialoger med den man möter och få ut mycket information. Så ju bättre man blir på att vara en duktig människa som kan föra dialoger och tänka kritiskt, att utveckla utmaningar med någon annan, så leder ju det till att man får massa bra information som vi sen kan använda oss av och hjälpa företagarna framåt. Men har man en mer begränsad bild om hur man själv påverkar dialogen, då lyckas man ju säkert lite sämre med att föra den dialogen och att få fram tillräckligt mycket information, eller man får i alla fall kanske fram mindre information, gissar jag. Mm. Så jag tror att det är A och O att lära känna sig själv och ha en verkligen bra bild om sig själv. Om bra bild menar jag då inte att man är bra, utan en realistisk bild om vem man är, vart man har sina utmaningar och vad man själv behöver jobba. Om jag är en viss typ av person, vad triggas jag av, vad utmanas jag av, vad söker jag för typ av svar? Så att jag vet vad jag borde egentligen fråga om. För det jag inte själv kanske söker. Mm. Så att ju mer man lär känna sig själv, ju bättre tror jag man kan bli i en dialog med andra.
Om vi utgår från att det här är ett viktigt spår framöver. Hur up to date är utbildningen idag, Peter, på just det här som Liselott lyfter nu? Med att faktiskt skicka med någon form av självkännedom också till de som väljer att studera.
Ja, det kan det också bli mycket bättre. Det är ju så, vi har fortfarande ganska stora klasser och det är först på senare nivåer när de fördelas i olika inriktningar som man kan börja prata om sådana här saker. Men jag ser också, det var så enkla grejer som muntliga presentationer borde vi göra mycket mer. Mm. För då får man också lära känna sig själv och se om man behöver förbättra sig där eller om man tycker det är obehagligt eller inte. Så även där finns det mycket att göra.
Mm. Är det spännande utmaningar det här att ta sig an det kopplat till just utbildningen?
Ja, jag tycker det. Jag tycker precis som alla har sagt här, och de är också med i samma arbetsgrupp där vi jobbar mot studenter, att tillsammans så kan vi nog utveckla det här framåt, både så att utbildningen är mer up to date och att man också får inslag från branschen i utbildningen. Det tror jag är viktigt att vi fortsätter på den vägen.
Kristin, vi var inne på det här med samverkan då mellan universitetet och näringslivet. Utifrån branschperspektiv, vilka förväntningar har du på universitetet när det gäller att kunna leverera, vad ska vi säga då, framtidens ekonomer eller revisorer?
Jag tycker det är otroligt viktigt med ett attraktivt universitet här och en attraktiv ekonomutbildning. Därför att vi vill ju anställa duktiga ekonomer och har rätt så höga krav på att vi vill ju anställa de bästa helt enkelt och de som har rätt profil och då är det viktigt att vi har ett tillräckligt bra rekryteringsunderlag. Och just nu så, som Peter var inne på, så ser ju vi att rekryteringsunderlaget skulle kunna vara lite större eftersom alla får ju jobb redan när man innan man går ut tredje året till och med. Så att man hinner ju knappt, de hinner knappt läsa fjärde året och många läser inte fjärde året alls. Då. Så att det finns ju idag en stor efterfrågan på duktiga ekonomer. Så att det är ju jätteroligt. Så att vi vinner ju på det som region att ha en attraktiv ekonomutbildning här. Vilket jag tror att den här samverkan mellan näringslivet och universitetet och studenterna kan bidra till.
Vad finns det för risker då med det som du lyfter nu med ett kanske lite för tunt rekryteringsunderlag? Vad ser du för risker?
Ja, det finns ju risker med det. Vi vill ju och strävar ju och verkligen hoppas ju på att det ska finnas ett bra rekryteringsunderlag här. Men det är klart att en risk annars på sikt skulle ju vara att det är svårt att liksom anställa på den här orten och att man kanske väljer att anställa och växa på andra orter istället. Så att det ser ju sig självt och det ser väl likadant ut för alla företag och branscher. Vi behöver ha en god bas för kompetensförsörjning här lokalt för att säkerställa att vi är relevanta både nu och i framtiden här.
Niklas, har du någon sån här specifik förväntan på utbildningen eller på Mittuniversitetet framöver?
Nej, men jag var ju inne på innan det här och Peter höll ju med mig i det resonemanget om kritiskt tänkande. Och sen oavsett om det rör ekonomutbildning eller vilken utbildning så tycker jag det är en utbildningsfrämsta syfte egentligen. Sen är det är ju jättebra med som praktikant till exempel om man får en anknytning till vad man faktiskt kommer eller kanske kommer att göra efter avslutad utbildning. Det var någonting som inte jag hade. Jag är inte, min dialekt skvallrar om att jag inte är härifrån så jag är inte utbildad uppe heller. Men jag kan säga att det var ju någonting jag saknade som student för ett antal år sedan.
Vad hade det betytt, tror du, för dig om du hade fått det?
Ja, måste titta i backspegeln. Vågar inte säga det. Det blev som det blev nu, så att det är kanske lika bra att det blev så.
Liselott, du vinkar här.
Ja, alltså jag tänker att det är något vi har fört dialog om i många år. Jag tror ju att universitetet behöver ha en bredare verksamhetsinriktning när det kommer till praktik till exempel. Att kanske om det sen är antal veckor eller hur lång tid under en period eller så. Men att universitetsstuderande kommer ut i yrkeslivet och får se inte bara byrå tycker jag då. Utan att man försöker också hitta att man kanske år två övar i ekonomiavdelningar, vart det nu månne vara. År tre, då är man på byrå. År ett gör man kanske någonting annat. Men att vi får ännu fler som är ute och ser vardagen hos våra företag. För det är då de blir duktiga på att kunna sen möta 22 vardagar och kunna ge alla 22 the best examples. För det är dit vi vill komma sen när de är färdiga. Där tror jag att vi som nätverk i CER måste vara mycket bättre på att erhålla praktikplatser. Men jag tror också att kanske hela universitetssvängen behöver titta över hur man knyter sig närmare. Men det, akademin kan ju inte jag. Det finns säkert anledningar till att praktikperioder och sånt ser ut som de gör idag. Men det tror jag kan vara en framtid.
Men akademin kan ju, Peter, vad säger du? Är det här en möjlig väg, den som Liselott beskriver?
Ja, det är alltid en avvägning mellan det akademiska och det praktiska i sådana här utbildningar. Och det är ju en balansgång som man måste hantera. Och vi försöker göra det genom att ha vissa näringslivsinslag då. Inte bara praktik utan också på andra sätt. Sen finns det ju andra lärosäten som kör 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Men det har de ju inte varje årskurs utan det har de ju en gång i så fall. Så att det är också gäller att hitta sådana här platser i så fall. Va? Men vi får ju fortsätta diskutera hur vi kan göra. För att, alltså just arbetslivsanknytning är viktigt i en utbildning. Inte minst för att studenterna ska se att det faktiskt finns någonting att göra efter utbildningen. Och får man känna på lite också så är det bra. Va? Så det blir väl mitt svar på den där frågan.
Just det. Om vi då tittar på studentperspektivet då kopplat till det där. Vad hör du? Vad får ni in så att säga från studenterna, Peter, kring det här? Vad uttrycker de för önskemål och behov?
Ja, de är också med i den här arbetsgruppen. Det tycker jag är en finess att vi sitter inte och pratar runt varandra utan vi pratar med varandra. Och de är ju några som är väldigt för det här. De jobbar ju väldigt aktivt i många av de här frågorna. De ordnar till och med en sån här insparkstad där de bjuder in företagen för alla nya studenter. Så de är ju i grund och botten positiva till det här. Sen är det väl alltid så att vi har ju frivillig praktik då. Då är det på redovisningsinriktningen, det är kanske i alla fall mellan 85-90% som utnyttjar möjligheten. Och det talar väl för att de tycker att det är ganska bra.
Hör ni, 30 minuter går fort. Nu höjer alla på ögonbrynen här och undrar, har vi redan pratat i 30 minuter? Och det har vi snart faktiskt gjort. Och vi har sagt att det här samtalet ska pågå i ungefär 30 minuter och det börjar bli läge att runda av. Ni som har lyssnat, innan ni glömmer bort det, så har ni hört centrumledare Peter Öhman, centrumledare alltså då för Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Liselott Bergman, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef för Deloitte. Kristin Larsson Sjödin, auktoriserad revisor och kontorschef för PwC i Sundsvall. Och Niklas Antonsson, auktoriserad revisor för KPMG i Sundsvall. Men innan vi släpper er ska ni givetvis få en sista fråga, var och en av er. Kompetensförsörjning ur olika aspekter har ju varit på ämnet på bordet, kan vi säga. Om ni får drista er till, ni nu som jobbar i branschen, att ge er egen bransch ett gott råd, så ska ni få göra det nu. Sen ska Peter få göra samma sak med sitt, och ska vi kalla det lite grann utifrån perspektiv då. Men ni får en möjlighet att ge er egen bransch ett gott råd inför framtiden när det gäller kompetensförsörjning. Liselott, fixar du att ta täten och ge det första rådet?
Ja, det får väl andra bedöma huruvida det är ett gott råd. Men jag tror ju att vi behöver titta på framtida kompetensförsörjning i form av att också utbilda vid sidan av vanliga ekonomer som vi utbildar idag. Att utbilda verksamhetsekonomer och IT-ekonomer i större utsträckning. Så det får bli mitt bidrag till kompetensförsörjning.
Kristin, vilket är ditt råd till din egen bransch?
Vad gäller kompetensförsörjning, nej, men det är ju att ha ett nära samarbete med universitetet för att försöka hitta de bästa studenterna. Och jag tror ju när vi var inne på utbildningen att det är jättebra med en breddning och anpassning där vad gäller IT och säkert andra delar i form av analytisk inriktning och så vidare. Men det tror jag blir viktigare framöver.
Och Niklas får såklart också chansen att ge branschen ett gott råd.
Ja, men det är lite så vi har varit inne på, att bredd ger ju topp. Så det är klart, får vi en större utbud så finns ju möjligheten att spetsen kan bli spetsigare, om jag uttrycker det så. Och sen lite som jag pratade om innan, att folk utvecklas i sin egen takt, och det där tror jag är väldigt mycket knutet till självförtroende. Så får man självförtroende, då växer man och man lär sig hantera människor, siffror, vad det än må vara.
Och Peter, nu får du möjlighet ge branschen ett gott råd utifrån ditt perspektiv.
Svar på hur det borde vara. Jag tycker det är klokt att försöka värna både bredd och djup, i alla fall om man pratar på aggregerad nivå. Det kommer att komma nya kompetenser som behövs, som vi har varit inne på, om IT till exempel. Men det är också viktigt att man värnar djupet på redovisnings- och revisionskompetens, så att man inte tror att det är någonting annat än att ha kundkontakt eller IT-kunskap. Och här kanske jag då skulle tycka som en akademiker att det ges lite tid till reflektion, utan det är väldigt mycket praktiskt som måste göras, alltså vardagen rullar på, och kan man skapa något utrymme för reflektion och sånt, så kan det vara värdefullt, skulle jag se det som då, kanske framförallt om man kommer på djupet i det man faktiskt gör, och den här förståelsen som vi pratat om idag.
Och det får bli slutorden idag. Jag heter Ronny Wicksell, presskommunikatör på Mittuniversitetet och programledare för den här podden, som alltså var en podd från Centrum för forskning om ekonomiska relationer, SER. Du har hört Peter Öhman, centrumledare, Liselotte Bergman från Deloitte, Kristin Larsson-Sjödin från PwC och Niklas Antonsson, KPMG. Tack så mycket för att ni medverkade.
Tack.
Tack.
Tack.